Här börjar Lasermannen, en mänsklig gåta av kriminalinspektör Ulf Sjöberg. Inläst av Peter Melin för Saga. Sverige är ett land som i modern tid förskonats från krigets fasor, politiska ytterligheter, organiserade terrordåd, religiös fanatism och mycket annat som är realitet i många länder. Men på hösten 1991 inträffade något som satte hela vår civiliserade livsstil i gungning. Invandrare blev beskjutna på allmänna platser av en okänd person. Hur kunde något sånt inträffa i vårt upplysta samhälle som länge sluppit terror och denna typ av rasistiska seriemord? Dåden tilldrog sig ett enormt massmedialt intresse, nästan i nivå med bevakningen efter mordet på statsminister Palme. Det hela utgjorde upptakten till en av de mest omfattande brottsmålsutredningar som förekommit i Sverige. Den avslutades med den första rättegången mot en misstänkt seriemördare, en person som länge betecknades som Lasermannen. I andra länder, främst USA, har man stor erfarenhet av seriemordsutredningar, vilket saknas i Sverige. Det uppstod närmast hysteri när polisen inte omedelbart lyckades gripa någon gärningsman. Polisen anklagades för ineffektivitet. Både medierna och invandrarorganisationer framförde kritik mot att man exempelvis underlät att granska extremistorganisationer. Vad många glömde bort i sammanhanget är att seriemördare också i andra länder kan hinna utföra åtskilliga attentat innan utredarna hittar den skyldiga. Den här kritiken var naturligtvis uttryck för spontana känslor. Men en brottsutredare måste kunna hålla huvudet kallt och inte låsa sig för en uppfattning. Man måste arbeta med faktaunderlag. Idag tror jag att alla instämmer i att vi gjorde rätt som vidhöll denna uppfattning. En omständighet som talade för att det rörde sig om en ensam gärningsman som agerade utan uppdrag eller uppbackning från någon organisation var att det inte läckte ut någon information. Även psykiatrisk expertis gav stöd åt denna teori. Men flera medier höll fast vid organisationsteorin och polisen fick en känsla av att det höll på att piskas upp en uppfattning som gick ut på att polisen inte ville se vissa realiteter. Som tur var segrade förnuftet så småningom. En röd ljusprick. Vad var det då som hände med start på hösten 1991? Den man som sedermera greps kom också att åtalas för ett antal bankrån, men här återges först skotten mot invandrarna. Den 3 augusti 1991 klockan 00.20 gick tre etiopiska invandrare på Troppstigen i östra Stockholm. Stigen är omgiven av vegetation och männen var på väg mot Gärdets tunnelbanestation. Målsäganden Gabre Mariam gick några steg bakom sina två kamrater då han plötsligt fick se en kraftig koncentrerad röd ljuspunkt på ena kamratens nack- och ryggregion. Kort därefter hördes ljudet av ett skott. Gabre Mariam hade träffats av ett skott bakifrån i höftpartiet. Lyckligtvis träffades bara mjukdelar. Ingen av de tre männen såg någon gärningsman och de hörde inte heller något, som till exempelvis flykten från brottsplatsen. Det fanns inga andra vittnen. Med det utgångsläget fick inte händelsen allra högsta prioritet på våldsroten. I det här ögonblicket fanns det ju inte något som talade för att det var en speciell målgrupp som drabbades. Ärendet hamnade hos en energisk handläggare som lade ner ett stort arbete, men eftersom man inte fick några ledtrådar av den tekniska undersökningen var han tvungen att lägga det åt sidan. Det man kunde konstatera var att vapnet sannolikt var finkalibrigt och att skottet avlossats från 20-50 meters håll. Det mesta talade för att det var ett vapen av kaliber 5,6 mm som används och att det var 22 mm ammunition. Ytterligare en person beskjuten. Den 21 oktober 1991 klockan 22.05 inträffade nästa attentat på en gångstig vid Svante Arrhenius väg vid Stockholms universitet. Den som drabbades var den 25-årige iranske invandraren Sharam Khosravi. Han gick ensam på stigen som har ett öppet fält på ena sidan och vegetation på den andra sidan. Han varken hörde eller såg något men kände plötsligt hur det brände till i högra delen av hans haka. Först trodde Khosravi att någon kastat sten mot honom. Men snart insåg han att det var allvarligare än så. Han hade blivit beskjuten snett bakifrån och skottet hade gått genom bakre delen av käken och stannat upp i munhålan under tungan. Det fanns inga vittnen och Khosravi hade ingen information att lämna polisen, men en ammunitionshylsa påträffades på marken. Med ledning av det fyndet kunde man med stor sannolikhet fastställa att gärningsmannen avlossat skottet dolt i vegetationen cirka 10 meter från Khosravi.